Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
He's a hero. Wow. He's a fighter. He's a lover.
Well, Norman, you're beautiful.
The good citizens love him. The fat and corrupt hate him.
Kill that bastard for me. You gotta kill him.
Yeah.
Will he survive?
Välkommen till Skräckfilmscirkeln och idag ska vi ge oss av till Traumaville. Vi ska ge oss av till en by med filmer som bara Traumaville kan bjuda på. Och redan nu så vill jag varna för våldsamma skämt, kanske inte i den här filmen men monsterpenisar och mosade gubbar som bor ute i ett träsk. Och jag pratar såklart om trauma. Och vi ska prata om filmen Toxic Avenger idag. Fredrik, vad är din relation till trauma?
Jo, det började väl när de hade sin 90-tals revival där ganska sent. Då hörde jag talas om dem för första gången. När de gjorde The Terror Firmer. Och det var väl då de också började lansera sina VHS och DVD-utgåvor. Så det var ju då jag kom i kontakt med trauma för första gången. Och efter det så började man liksom leta upp lite. Och det var ju de här stora, eller ja, trauma-klassikerna egentligen som stack ut där då. Och ja, det är ett väldigt underhållande independent-bolag. Och det är väldigt... Ja, nej, trauma är fascinerande och onekligen liksom en väldigt till synes anti-intellektuell fuck you till hela etablissemanget, men som jag anser också är ett, liksom ett fantastiskt hyllning till amatörkonsten. Så ja, trauma är ett stycke liksom speciell filmmedia i som trängs bland de här giganterna ute i, ja, i Amerikas Hollywood där. Så trauma är ett fascinerande stycke.
Alltså jag håller med dig. Trauma är verkligen den här om man skulle vara en sån här filmkritiker som egentligen inte gillar den här shitfesten som jag skulle vilja kalla trauma egentligen. Men alltså, för min del så jag tittar gärna långt ner i hyllan och hittar de här Toxic Avenger, Romeo och Julia, ja, pruttskämt och ja, liknande skämt som kommer ifrån de här små filmerna. Även om jag, Toxic Avenger är ju faktiskt en kultrulle som den vi ska prata om idag. Men i vanlig ordning då tänkte jag vi kanske ska prata om vad vi har sett sen sist. Har du något att bjuda på?
Det enda jag har sett här, det är den här filmen Malignant utav James Wan. Gjorde ju en liten specialavsnitt här tillsammans med Film till fikat och Sarah of Horror. Och då såg vi ju Malignant och pratade om den. James Wans senaste märkliga film. Och den, ja du, James Wan är känd från, ja, med sin start där med så. Men sen kanske hade sin ännu större kick-off där med Insidious och Conjuring och de filmerna. Liksom gjort sig ett namn att göra de här spökfilmerna. Och såg man trailern till Malignant så kändes det ju väldigt mycket som, ja men det är något i Conjuring-klass. Men sen såg man filmen och insåg att jösses Amalia, det här är något helt annat. Så jag vet, men ligger inte även de kanske mest, eller en utav de, ja, mer omtalade skräckisar på det sena 2021 med all rätt. Och jag förstår liksom att det kommer bli en film som folk älskar eller hatar, men den har liksom ingen mellanting. Det går liksom inte att prata om den utan att spoila den. Så jag ska inte gå liksom in för den som faktiskt inte har sett. Men alltså det är att en sån här film görs och blir utgiven utav Warner Bros, som är ett av de här större filmbolagen, är fullständigt mindblowing för mig. För det här är liksom, ja, och på den budget den har på typ 40 miljoner, det är liksom ganska stor budget ändå för en skräckfilm. Men jösses Amalia, vilken film det är. Och det är frågan liksom om intentionen. Antingen var James Wan totalt tondöv och förstod inte alls vad fan han gjorde, eller så är det en medveten hommage och parodi på 80-talets ganska trashiga direkt till VHS eller hyrvideofilmer. Och jag kan inte bli klok på vilket. Det är det som är grejen med den. Skådespelet är horribelt. Handlingen är fullständigt vansinnig. Det är liksom plot holes och luckor så stora att man kan köra lastbilar igenom dem. Den är otrolig, den här filmen. Jag tillhör den kategorin som älskar skiten av just att det är en sån bonkers jävla film. Men samtidigt ser jag alla möjliga problem med den. För den skulle verkligen ha behövt, vad heter det, som filmen har. Men ja, istället för att liksom försöka göra den så jäkla modig. Den är lite för långsam för att vara som den är. Den hade behövt mer cheesiness. Men ja, jag tyckte den var fantastisk. Jag rekommenderar den varmt. Och det är en film som man liksom lätt kan trasha och samtidigt liksom försöka fundera på om det är liksom, ja, en regissör som försöker driva med hela etablissemanget, eller om han bara tappade bollen fullständigt med den här filmen. Det är svårt att veta. Men ja, hepp hepp, det är vad jag har sett.
Jag har gett mig kast med Den osannolika mördaren. Eller det an... Ja, det är ju på Netflix i alla fall.
Det är den här med Robert Gustafsson, va?
Ja, precis. Den dramatiserar, ja, hur Stig Engström, han påstod sig vittna det ödesdigra dådet, alltså mordet på Olof Palme. Men i den här filmen, som är baserad på en bok, så kan man tro, alltså det är en tes de har, att ja, men kan det ha varit så att han kom undan mordet på Olof Palme? Men den är faktiskt väldigt bra, och ovanligt att se Robert Gustafsson i en väldigt seriös roll framför allt. Det här är extremt kritiserat, och jag vet inte om det är 3 eller 4 stämningsansökningar som har lämnats in från anhöriga till bland annat Engström och andra släktingar. Jag vill inte spoila allt för mycket eftersom den är relativt ny. Men jag ska säga att den är väldigt välspelad, och den rekommenderas starkt. Kanske inte på grund av innehållet, men de svenska skådespelarna gör för en gångs skull ett riktigt bra jobb. Men sen har vi också det här att, ja, hur många fanns det inte som var med och pilla i det här manuset? Jo, det är ganska många som var med i början av utredningen som fortfarande lever. Och kan berätta att exakt så här gjorde vi, så här såg det ut, och vi använde det här och vi trodde så. Men det jag gillar är att de har lyckats till 95% lyckas återskapa hur Stockholm såg ut på 80-talet. Allt ifrån bilar till polisuniformer och sådär.
Jag är jättenyfiken på den osannolika mördaren. Men jag förser också hur problematisk den här tv-serien är. Eftersom att det handlar ju om mordet på Olof Palme. Och här är det ju... De gör ju liksom ingen hemlighet om vem som mördaren är. Det är ju Skandiamannen i den här film, eller i serien. Och det är just det att det här är väl liksom förtal egentligen. Och det är liksom för de personer det kretsar kring är ju riktiga människor. Många av dem är ju döda nu, men de har ju sina anhöriga kvar, och det är ju de som har stämt där nu.
Exakt.
Och samtidigt är jag väldigt positiv just för, lite som du var inne på där, att jag menar, Netflix kommer med sin budget och med sina möjligheter och inte är så jäkla begränsade som kanske svensk filmindustri är. För jag brukar ju många gånger tycka att det är sällan jag är entusiastisk för en svensk film. Liksom, åh, en ny svensk film! Ja, det är väl Sune del 4011 eller Kurt Wallander Bäck klon mordet i källarkvarten där. Nej, men liksom det, man har sett all skit förr. Så svensk film, det är liksom sällan någonting nytt. Men den här känns lite ny och lite fräsch. Och samtidigt är den ytterst kontroversiell och exploitativ. Det är liksom okej att göra en sån här serie. Ungefär lite likadant som jag känner inför den här Tiger King-dokumentären. För jag menar, jag var på det tåget helt klart och bara tittade i häpnad i säsong 1 här. Nu har det kommit en säsong 2 utav Tiger King. Och jag är så jäkla skeptisk. Jag har inte sett den. Men jag är så jäkla skeptisk. För säsong 2, det kan inte vara något annat än ett jävla exploitation utav de här jävla galningarna på de här djurparkerna. Plus också att de här, jag menar, Carol Baskin och alla andra jävla dårar där, de lär ju vara så jäkla medvetna om det nu. Så nu lär de ju liksom fläska på ännu mer, och han Tiger Joe sitter i fängelse och de ska liksom intervjua fanskapet. Och nej, alltså det känns bara fel. Det känns fel rakt igenom. Samtidigt är jag intresserad av den osannolika mördaren, som också egentligen borde vara fel rakt igenom. Så ja, shit på fritt.
Jo, det kan jag tänka mig. Det är väl nackdelen med såna här filmer som bokstavligt talat är baserade på en verklig händelse. Och jag tror det är ju många filmer som det finns. Jag menar, ta John Lennon-mordet finns det ju på. Det finns på... vad heter han? Kennedy-mordet finns det också filmatiseringar av. Och jag menar, alltid så är det någon som hamnar i kläm och blir utpekad. Liksom.
Ja, och det är väl också det att som i med, vad heter han nu, Skandiamannen där. Det är liksom att det finns misstanke om att han kan ha mördat Palme. Och här gör man ju svart på vitt att det är han som är mördaren.
Ja.
Så, och samtidigt är det också baserat på en bok där man då utgick från att det var han. Och boken är väl fiktiv egentligen. Den är fiktiv på det sättet att handlingen är påhittad, men karaktärerna är ju riktiga personer.
Ja, ursprungligen. Ja.
Heppeli hepp.
Ja, nej, vi får väl vara hyfsat överens om att filmatisering av verkliga händelser, det är problematiskt.
Ja. Du frågade ju mig om min relation till trauma. Hur ramlade du in då? Din relation, när sprang du på trauma för första gången?
Alltså absolut första gången jag ramlade in på trauma, det var... Ironiskt nog en film som jag trodde vi skulle ha till idag, det vill säga Tromeo och Julia. Det är liksom, det var första filmen jag ramlade över. Jag hade sett Troma förut, mest på YouTube, men där är det så pissusel kvalitet oftast. Men jag har sett det på YouTube, lite klipp så här från bland annat Toxic Avenger och så. Så ramlade jag över Tromeo och Juliet på en loppis.
Mm-hmm.
Och sen var jag ju hooked. För det, som alla som har lyssnat från första början vet, så gillar jag shitfest vad det gäller skräckfilmer. Och så just Tromeo och Julia, det var den som jag fastnade. Sen har det liksom fortsatt med traumafilmerna. Och så exempelvis nu när vi kollar på Toxic Avenger i skräckfilmcirkeln, då var det, man satt bara njöt. Det är liksom, det här är bättre än Don't Go Into the Woods Alone, till och med.
Ja, men det är det liksom, för att om man ska säga så, kvalitetsmässigt så har åtminstone som Toxic eller Tromeo och Julia, de är mer kompetenta och mer medvetna än vad Don't Go Into the Woods Alone är.
Definitivt.
Ja.
Men då när vi ändå pratar om trauma, så vet jag att du har lite fakta om det.
Ja, inte så mycket, men vi kan ta lite basic fakta. Alltså trauma, eller Trauma Entertainment som de heter, är ju ett independent filmbolag som bildades 1974 utav Lloyd Kaufman och Michael Hertz. Och det som är imponerande med Troma är att de fortfarande finns aktiva idag. Så de är mer än 40 år nu som independent filmskapare. För många utav de här independent filmbolagen går antingen under eller köps upp utav de större. Och då tänker jag Universal, Disney, Warner Bros, Paramount och liknande. Men och när ett litet bolag blir uppköpt utav ett större, visst, de får ju, man får väl en jäkla massa pengar, men man förlorar ju också den kreativa friheten, för nu är det ju någon annan som håller i rodret, så att säga. Men Troma har fortsatt att liksom producera och hjälpa, ja, väldigt små filmer egentligen, och små filmskapare. Och början för man tänker trauma, eller ja, när trauma brukar komma till fart, då är det ju filmer så som säg Toxic Avenger, Tromeo och Julia. Det är liksom, det är blod, det är kiss och bajs, det är liksom monstersnopp. Det är liksom det mest vansinniga egentligen. Men de började inte riktigt så. De började ganska oseriöst, helt klart. Men då var det liksom mer så lättsinniga, ja, tidiga liksom sexkomedier. Som typ en film som heter Squeeze Play eller Stuck on You. Och någon film som heter Waitress bland annat, som stack ut. Och det var liksom filmer typ i samma anda som Porky's eller dåtidens American Pie, fast liksom på 70-talet. Men det var väldigt mycket liksom fokus på komedi och lättsinthet. Det är liksom, det är ganska glada filmer. De gjorde liksom mer annat också, såklart. För Lloyd Kaufman, han är väl kanske den mest prominente utav de här, alltså de två grundarna, Kaufman och Hertz. Han är ju den som har varit väldigt mycket ansiktet utåt. Och det är ju han som också har regisserat bland de, liksom, de största framgångsrika filmerna. Och han är ju väldigt mycket av en spexgubbe och har liksom inga som helst problem med att liksom, ja, fula ut sig, skämma ut sig, för han tycker ju det här är jätteroligt. Han är ju som en dåtida William, eller som en nutida William Castle, Han som gjorde de här House on the Haunted Hill och The Tingler och liknande filmer. Han var ju väldigt mycket för att liksom spexa och göra det. Medan Kaufman är samma sak, fast på mycket mer plumpnivå. Jag menar, han har inga som helst problem med liksom att filma en scen där han liksom har, inte vet jag, kvinnliga underkläder på sig och en dildo utstickande i munnen eller något sånt där, medan han skjuter AK-5 ut upp i luften. Så han är väldigt liksom out there och har väldigt liksom roligt sinne för humor, men han liksom har inga som helst problem med att fula ut sig själv och skämma ut sig själv. Han i sin tur hade också en väldigt stor inspiration från 50-talets de här B-monsterfilmerna. Och då snackar vi verkligen alltså filmer som The Wasp Woman, där vi verkligen har liksom en jättestor bålgeting med en kvinnas huvud och nej. Eller typ The Attack of the Crab Monster, Invasion of the Saucermen, The Untamed Women. Alltså dåtidens billigt skräp i stort sett. Det som också Troma gjorde var väl liksom att de köpte upp en hel del alltså egenproducerade filmer. Och liksom kunde, ja, och köpte upp liksom rättigheterna till dem så de kunde visa dem. Så de har ju också liksom en tillgång till en hel del filmer som de inte har gjort, men som de har liksom hjälpt att distribuera. Men redan 2080 så kom de att vara delaktiga i alla fall en liksom mer grindhouse kultklassiker, och det är den här filmen Mother's Day från 1980 som jag för mig att det var Lloyd Kaufmans bror som gjorde, som är då en ganska, ja, den har lite tongue in cheek, lite humor är det ju, men den har också ett ganska seriöst liksom våldskapital, för det handlar ju liksom om tre kvinnor där då som är ute på en rolig semester eller weekend. Och så råkar de ju komma för nära ett hus där. Det är lite motorsåg som har saken vibbar. Men där då matriarken, kvinnan i hushållet där. Hon har två söner som är helt sjuka i huvudet. Och nu är det ju mors dag. Och då ska ju hon firas. Och det ska ju firas med att de här tre kvinnorna ska tillfångatas. Och sen ska de förnedras och våldtas och mördas. Och sen är det ju de kvinnorna som överlever som vänder på steken och hämnas på den här vansinniga familjen. Det här var ju liksom ful kultur, tyckte liksom kritikerna. Men det är ändå så liksom ganska påkostat för att liksom vara idolt amatörer. Men här tänker jag också, får man också en liten början över liksom när Troma börjar liksom gå in lite i skräckterritoriet och liksom mer det här exploitativa. Det fanns ju redan innan i med, vad heter det, sexkomedierna. Men Mother's Day är ju liksom inte laugh out rolig så som Toxic är. Utan där är ju faktiskt våldet och förnedringen stundom ganska otäckt. Men sen kommer ju den stora hitten. Och det är ju då The Toxic Avenger från 1984. 10 år efter att de skapade, vad heter det, Troma Entertainment. Och den är ju den som Lloyd Kaufman själv har regisserat. Och det är väl också lite, kanske, vad kan man se, under de här 10 års erfarenheten de har fått så har de liksom lyckats lärt sig lite. Och The Toxic Avenger, den får ju också mer in, eller ja, åtminstone större framgångar i, ja, runt omkring Amerika och även lite internationellt. Som den här jättefåniga, liksom superhjälte splatterfilm, komedi eller vad man nu kan kalla det. Att, Och sen var det ju också just för att folk vart ju också upprörda, för våldet är ganska så rejält i den här filmen. Men här sätter de också den här tonen. De lyckas ju också liksom producera en film på väldigt liten budget som vart väldigt uppskattad och som bara cashade in pengar. Och där satte lite tonen vad Troma sen skulle bli. För deras andra greatest hits är ju då The Class of Newcom High 1986. Om vad som händer när man, ja vad är det, någon skola tjänar lite extra pengar med att förvara, vad är det, giftigt avfall i källaren från något kärnkraftsverk. Och då råkar eleverna mutera där. Jag för mig att den här är också en sån som Kaufman själv har varit med i. Men sen har vi ju filmer som The Surf Nazis Must Die, Surfnazisterna Måste Dö, från 1987, som är ju då någon form av efter den stora apokalypsen när samhället har gått under, så styrs liksom, ja, samhällena utav rivaliserande surfgäng, och de värsta av dem alla är då surfnazisterna. Och sen mördar ju de då fel person, eller ja, de mördar en person vars arga mormor sätter efter dem här, och hon ska ju ta livet av dem allihopa. Och sen har vi ju filmer som Rabid Grannies från 88, vilket är en belgisk skräckfilm. Och där ser vi också en sån film där den liksom inte, kanske inte är producerad utav Troma, men som har liksom gjorts, passar väldigt väl in i dem, och Troma har varit med och liksom hjälpt att producera och liksom distribuera den. Om vad som händer liksom när två söta rara tanter blir besatta utav demoner, och så tar de livet av sina hemska släktingar en efter en där. Sen 1990 har vi väl en sån här relativt stor en som heter då The Sergeant Kabuki Man, som egentligen är ett form av försök att liksom skapa en ny form av Toxic Avenger. För här har du ju då en ny form av brottsbekämpande superhjälte, fast i form av då Sergeant Kabuki Man, som då en snut fast i Kabuki utstyrsel. Och sen 91-93 så försökte de göra, eller gjorde de, en tv-serie tecknad för barn, The Toxic Crusader. Kom lite i kölvattnet utav Teenage Mutant Ninja Turtles. Just, ja men, hade man superhjältar som Turtlarna som bor i klaken, ja men då fast passar väl Toxic in ganska väl där som vår radioaktiva hjälte. Men ungefär där, liksom början på 90-talet, det är då Troma börjar gå in i en ganska ekonomisk knivig situation, och det går inte bra ut för Tromas budget liksom. De börjar närma sig bankrutt mer eller mindre, men de håller sig i och liksom håller sig vid liv under ganska lång tid. Och sen kom ju den här revivalen då jag upptäckte dem, och det var ju då The Terror Firmer som de gjorde 1999. Och då kändes det som att de hade fått loss lite pengar, och Lloyd Kaufman gjorde ju en väldigt metafilm där han, alltså filmen handlar ju om filminspelningen utav den fjärde Toxic Avenger-filmen och alla problem som uppstår på, vad heter det, filminspelningen, för det finns ju en slasher-mördare där lös. Och det var ju också liksom 99, alltså slutet på 90-talet där, då hade ju den här gross out humorn kommit. Vi hade ju liksom Jackass och liksom MTV liknande grejer där. Det, vad heter han, Tom Green, Freddy Got Fingered Ja, den har liksom gross out humor. I Freddy Got Fingers och vad är det, han runkar av en häst där vid något tillfälle. Alltså det var väldigt mycket så här kroppsvätskor och äckelhumor som letade sig in i mainstream filmerna och humorn. Då det varit lite edgy liksom, att kunna vara där. Där det är lite naket eller lite groteskt. Ja, men typ som American Pie. Man stoppar snoppen i en äppelpaj där och liknande. Och vilka, ja, Troma har ju varit experter på att göra just äckel och snusk. Så då kom ju Terrorfirmer. Jag vet inte om Tromeo och Julia kom före eller efter. Men jag förväntar mig att det är någonstans där i kölvattnet utav det.
Ja, den kom 97.
Ja, jag ser det. Då var den före trots allt.
Ja, den är så ju det också, alltså det är ju en mer en mjuk porrkomedi, om man ska säga.
Med splatter i.
Ja, exakt. Ja. Ungefär den kvaliteten.
Ja, sen skulle väl inte jag hävda liksom att de har haft såna jättestora liksom framgångar. Alltså de kör ju väldigt mycket lågbudgetfilm och liksom florerar liksom i en ganska medveten krets, kan jag tänka mig. För nästa film som åtminstone jag noterade, det var ju den här The Return to Class of Nukem High. Och det är ju liksom, ja, något decennium senare. Så efter Terrorfirmer har inte jag sett så mycket av deras nyare grejer. Det var snarare deras äldre som dök upp. Men alltså, de har ju ändå så skapat något form av imperium. Och det är ju Traumaville, som det kallas, i New Jersey där. Och grejen också att de har ju ganska stor repertoar utav lågbudgetfilmer som de antingen har producerat eller gällt, eller liksom fått rättigheterna till. Och allt Troma har gjort är ju inte, eller som vars Troma har sitt namn kopplat till, är ju inte liksom snusk och blod och kiss och bajshumor. Exempelvis den här filmen My Dinner with Andrew är ju liksom en av de genuint liksom bra filmer som har gjorts. Och den har ju inte Troma liksom varit med och gjort, men den har blivit distribuerad genom dem till en början. Och sen har vi liksom, när den liksom varit liksom större och liksom mer erkänd och älskad, då har ju den liksom köpts loss från Troma. Men de har ju liksom varit med ändå som med och distribuerat. Exempelvis den här filmen Bloody Mama utav, som Roger Corman gjorde. Den finns med nu i den här boken 1001 filmer du ska se innan du dör. Som då är då en filmatisering av den, Ma Baker, som då var en autentisk kriminell person under 20-talets Amerika. Men som då för sin egen samtid, 60-talet, ansågs, nej men det här är ganska trashy. Och sen kunde Troma köpa upp rättigheterna och distribuera den. Sen hittade den väl sin publik och folk insåg att det här är ganska bra ändå. Så har man ju köpt loss den från Troma i slutändan där. Och det är det som är grejen. Alltså, Troma har liksom, de har liksom funnits där folk har liksom varit amatörer. Där liksom där folk har startat. Så det finns ju lite kändisar som har liksom en grund där man liksom kan hitta dem i en form av Troma-produktion eller en film som har distribuerats utav Troma. Exempelvis Robert De Niro. Han finns med i en film som Brian De Palma regisserar. Den heter The Wedding Party. Som är då liksom en komedi, och han har väl en väldigt liten roll. Men det har ändå så liksom Tromas stämpel på den. Kevin Costner finns med i Sizzling Beach USA. Där finns med. Och det är också en Troma-rulle. Samuel Jackson har en väldigt tidig liksom roll i en Troma-film som heter Death by Temptation. Och Billy Bob Thornton finns med i den här Chopper Chicks in Zombie Town. gemensamt med alla de här filmerna, det är ingenting som Troma har liksom producerat själv, utan det är sådana filmer som de har köpt upp och liksom hjälpt distribuera. Men de finns med där med Troma-loggan, och du kan ju tro fan på att Troma har liksom, vad heter det, marknadsfört det där ganska rejält. Som den här filmen Death by Temptation, när de gav ut den där med Revival med Terror Firmer, då är det ju en stor jävla bild på honom och hans namn är liksom störst, och han har liksom bara en jäkla cameo där han spelar någon knäpp präst som kommer in och börjar yla och mässa liksom i en mardrömsscen. Han är med, jag tror liksom 15 sekunder i hela filmen. Vi hade med där ändå. Självklart liksom marknadsförd av det. Enormt. Ja, kära någon.
Men man ska det casha kanske in på största kändisen.
Man ska ju det. Men det är liksom, vad kan man, om man nu ska sammanfatta Troma, det är liksom det av amatörer för amatörer. Lloyd Kaufman gav ju ut både en bok, jag tror boken hette What I learned everything about filmmaking doing The Toxic Avenger. Och han gjorde en DVD-serie om hur du gör din egen film, Make Your Own Damn Movie, som verkligen, ja, men det är liksom tips och tricks och uppmuntran till att liksom göra film på amatörnivå där du verkligen har noll budget. Och det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Sen är väl Troma nu liksom för evigt förknippat med kiss och bajs och blod och sex. Typ. För det har också varit deras största framgångar. De har sin egen, du vet ju, det finns ju filmgalor och allt vad den är. Cannes, vad heter det, filmgalan i Cannes och Sundance och liksom de här stora liksom etablerade och allt vad den är. Det är också många liksom seriösa amatörer, upcoming actors, liksom gör sina kortfilmer för att kanske bli upptäckta. Troma har ju sin egen som heter Troma Dance Film Festival. Förstår liksom för glada amatörer. De spinner ju väldigt mycket på, ja, men liksom att det ska vara ganska låg klass på alltihopa. Men just det att det är så väldigt amatörmässigt, man tager lite vad man haver, så kan man också nämna, eller åtminstone jag tänker ta upp det, och det är ju då en Troma och representation. Och det här är väl lite både och. För liksom allt som Troma gör är liksom, det är inte PK någonstans. Men de tenderar liksom ändå så att ha med liksom representation utav all sort. Till exempel Toxic Avenger har ju liksom med väldigt öppet homosexuellt par där. Även om de nu är liksom rysligt stereotypa, så finns de ändå så med i den här fåniga filmen. Och men liksom, du har liksom karaktärer av varierande höjd och liksom kroppstyngd. Typ Erkeskurken är ju den här borgmästaren och han väger ju säkert 170 kilo, eller han är enorm. Och liksom likadant som det är naket, visst, det är väldigt mycket nakna kvinnor med i Troma, men du har en hel del nakna män också. Och det är ju, nu snackar vi liksom inte bara nakna rumpor, utan vi ser ju liksom kön i de här filmerna, manligt som kvinnligt. Så ja, heppelig hepp. Men de har också varit väldigt liksom snabba från start att vara på just positiva för representation, vare sig det har att göra med hudfärg, religion eller sexuell läggning. Sen betyder ju inte det att filmerna, jag menar till som bovarna i vad heter det, Toxic Avenger, de droppar ju alla böjliga liksom. Ja, de säger ju en ordet, jag vet inte hur många gånger, och kallar ju varandra för faggots och liksom är väldigt homofoba och vidriga. Men det är liksom, ja, det finns med där. Sen har de ju också vad de brukar kalla för tidernas största actionhjälte, och det är Joe Flyshaker. Och han har ju varit med i en hel del utav traumafilmerna. Han är död idag. Han är väl kanske mest notoriskt känd som den här mannen som blir nermald i en rulltrappa i Terror Firmer. Men det är också just det, för han är verkligen också sen 160-170 kilos koloss. Men som då Lloyd Kaufman kallade för liksom tidernas största actionhjälte. För han var tillfrågad att ställa upp, och det ville han ju göra. Sen har vi också det att, vad heter det, Lemmy från Motorhead är det väl. Han har ju också haft en ståendes relation till trauma, och har ju dykt upp i lite här och lite där. Han är ju med i Terror Firmer och blir intervjuad där. Sen hamnade ju trauma på YouTube, och då var det du pratade om att du upptäckte dem. Ja, de la ju upp i stort sett alla sina filmer på YouTube, men de drabbades ju liksom lite av YouTubes, ja, regler. För det är jäkligt mycket en traumafilm som inte får visas på YouTube exempelvis. Ja, men det supergrafiska våldet, och framförallt kanske allt naket som dyker upp i de här filmerna. Så i slutändan vart det inte hållbart. Men de har ju gjort liksom en hel del filmer, och då liksom det kommer fram lite med jämna mellanrum. Jag har ju liksom Redneck Zombies, Decapitated, Fortress of America, KKKA, vilket handlar om då när Ku Klux Klan tar över Amerika inom postapokalyps. Och sen kanske Poltergeist. Det är liksom, när kalkonen blir besatt och mördar folk på Thanksgiving. Och sen finns det väl Thanksgiving 1, 2, 3. Och det är väl också väldigt mycket trauma, har jag för mig. Men sen var det det sista stora liksom ryck, och det var ju den här Return to Nukem High volym 1 och volym 2. Och det kändes lite som att här försökte man nu igen att liksom göra en ny stor revival, men jag kände inte riktigt att den slog riktigt lika hårt. Men ja. I grund och botten är liksom trauma ett independentbolag, och det enda independentbolaget som har kunna förblivit independent så länge som det har varit. På det sättet innehar de ett rekord. Sen törs inte jag sia om Tromas framtid. Jag känner att mycket hänger på Lloyd Kaufman, för han har varit så jäkla drivande i det här. Men han är ju gammal nu, 75 om inte äldre. Så jag tänker, när han inte längre kan, eller när han går bort, då törs jag inte sia om Tromas framtid något mera. Om det finns några som kan plocka vid där han, alltså föra vidare liksom hans energi och hans arv till det här, det vet de fåglarna. Men det är väl liksom, vad mer kan man säga om trauma? Liksom, trauma är väldigt mycket av en upplevelse. Se filmerna. Och förvånas över dem. Och jag kan också förstå om man inte mäktar med traumafilmerna, för det är väldigt speciell film. Det är väldigt mycket liksom medvetet snusk, medvetet också B-film, men inte på samma sätt så som säg Sharknado. För Sharknado är ju ganska tamt i jämförelse. Visserligen du har blod och lite död och dåligt skådespeleri, men i en traumafilm då får du lägga in en för jäkla massa naket, splatter och snusk och medvetna liksom vulgariteter. Då har du en traumafilm. Ja, det var väl allt vad jag hade att säga om trauma. Det finns säkert hur jäkla mycket mer som helst att säga. Men ja, hepp.
Jag tittade på Lloyd Kaufmans IMDb och om jag inte räknade helt fel så håller han på med 32 filmer just nu.
Oj!
I post-production liksom... eller filming. Ja.
Och då kan det ju vara missbart som att kanske att hans namn är med, men ja, det är en väldigt jäkla produktiv gubbe, det som är säkert.
Han står väl att han har lite cameos och sånt, men ändå, han är ju ändå producent och regissör, så han har säkert ett finger med i spelet på varje sånt.
Ja.
Det är det jag tänker.
Ja.
Okej, men det är Troma i ett nötskal.
Mm-hmm.
Och... utan vidare kommentarer så tycker jag vi kastar oss vidare till år 1984 och enligt mig den kultiga filmen The Toxic Avenger. Och här kommer en trailer.
Meet little Melvin. He's a 90-pound weakling. Everyone hated Melvin.
I'm gonna take this mop and shove it down your throat.
They teased him.
I wanna do it with you.
Okay.
They taunted him. They tormented him until he had a horrifying accident and fell into a vat of nuclear waste. Transforming little Melvin into a hideously deformed creature of superhuman size and strength. Melvin became the Toxic Avenger. The first superhero born out of nuclear waste. Yes, the muggers and the rapists didn't know what law and order was until the Toxic Avenger came to town.
Holy shit!
I don't know what it was, but it saved my life.
All right, everybody, drop your tacos or I'll blow your brains out.
The vandals and the perverts had their way with the little people of Tromaville until the Toxic Avenger ripped them.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ärkenörden Melvin flyger ut genom ett fönster och landar i en tunna med radioaktivt avfall. Men istället för att dö absorberar Melvin de dödliga kemikalierna och förvandlas till Toxic Avenger, en rättskaffens mutant. Det är alltså plotten till Toxic Avenger från 1984. Fredrik, vad är dina initiala tankar?
Den här filmen såg ju jag efter jag såg Terrorfirmer där. Och det här, det var ju ett blast, kommer jag ihåg, när man såg den här. Det är liksom fullt med vulgariteter, det är fullt med splatter, det är liksom, ja, det är medvetet camping, men på ett förvånansvärt professionellt sätt, liksom. Det är en väldigt kompetent B-amatörfilm, men nu när jag ser om den här så jag tycker det här är hysteriskt underhållande. Och jag förstår liksom att det här liksom också slog ner som en bomb när den kom, för den är liksom så medvetet oseriös men gjord på ett seriöst sätt. Man förstår liksom inte att det, man förstår att det är kompetent folk bakom kameran som ändå så har haft en form av vision. Alltså Lloyd Kaufmans humor kommer igenom här. Det är liksom inte bara trams för trams skull. Det finns liksom en regissörtanke här. Och så är det då gjort med liksom idolt, liksom amatör skådespelare som alla spelar över något så fruktansvärt. Vilket sätter tonen i hela den här filmen. För ibland har man ju, jag drar till exempel Gudfadern 3. Där är väl där regissörens dotter spelar med där. Och har en ganska stor roll. Och hon är så pissdålig i sitt skådespel. När hon ska liksom spela mot Al Pacino. Som är liksom en A-listad skådespelare. Och det bara förstör hela filmen. Här har vi ett gäng liksom C-skådespelare som alla spelar över något så fruktansvärt. Och det funkar jättebra. Det gör filmen helt fantastisk. För tonen är på den här helt oseriösa bonkersnivån hela tiden. Och det funkar fantastiskt. Jag tycker det här är ett blast. Och det är inte en sån här, det är inte en film som är så dålig så den är bra. Utan den är faktiskt bara genuint bra. Vi snackar inte Don't Go Into the Woods Alone. För den filmskaparen var ju fan inte medveten om vad det var för film han gjort.
Det är ett mästerverk. Det har jag sagt hela tiden.
Mög, det var det. Men det är väl det som också är skillnaden. Liksom att de vet vad de gör här. Och det är fantastiskt kul. Och det är fantastiskt vulgärt. Och de liksom tar ut svängarna som inte, ja, samtidens 84 liksom storfilmer kunde göra. För nu är det ju verkligen liksom, ja, barn får sitt huvud överkörda utav en bil där och bara ligger och sprattlar i dödsspasmer. Folk blir liksom nermalda, eller folk blir liksom friterade levande. Så det är liksom, det är så fantastiskt groteskt. Men hela tiden på en icke otäck nivå. För övervåldet är enormt, men man blir liksom aldrig äcklad av det för att det är så pajigt, så oseriöst. Ja, det är mina initiala tankar. Jag tycker Toxic Avenger är fantastisk. Så hepp hepp.
Alltså Toxic Avenger, det är, i början så tyckte jag var ett ganska udda fall. Och jag hade liksom svårt att förklara filmen för andra. Och det har jag fortfarande. Och jag tyckte att, jag gillar shitfest-filmer, ja. Och Toxic Avenger är exakt det jag vill ha då. Men egentligen så är det en hemsk film med uselt skådespeleri, en ganska knasig historia. Och jag, alltså hade den här kommit på Facebook-dagarna och någon hade delat den som titta vilken bra ny film, då hade det liksom varit 2000 kommentarer där minst hälften av dem är kränkta kommentarer. Så det här, alltså det är en film som, ja, den hittar hur många och kreativa sätt att kränka en människa. Och jag läste en recension, då var det något så här: Toxic Avenger har fler sätt att kränka människor än många av John Waters filmer.
Ja, det är Pink Flamingo-människa, men ja, nej.
Exakt.
Men jag tycker nog att säga att John Waters är nog lite värre. Men jag kan verkligen nu när man namedroppade John Waters. Ja, jag kan se, för han är ju lite före Troma här med sin Pink Flamingo. Och jag kan se att Troma spanner vidare därifrån.
Ja, det jag har kunnat konstatera i efterhand i alla fall är att det är en dålig film. Och de vill helt klart vara en dålig film. Och jag tycker den är ganska unik och samtidigt awesome. Ja, jag har suttit och bläddrat på karaktärerna. Och jag kan liksom inte hitta någon som man kan relatera till mer än Sarah och The Toxic Avenger.
Ja, Melvin där.
Ja, precis.
Vi har ju kanske lite den här onda borgmästaren också. Ja. Men...
Major Peter Belgudi.
Belgudi. Ja, kära någon. Men jag tror nästan
att större delen av den här diskussionen kommer röra sig om deras relation till varandra mer än om personen i sig.
Ja.
För jag tycker inte de är så bra enskilt. Då har de liksom ingen utveckling, utan det är först när de träffas som det börjar utvecklas något.
Ja, och det är liksom den här filmen är liksom inte driven utav liksom välutvecklade karaktärer och deras liksom utveckling, utan de är ju enorma stereotyper och överspelade hela vägen. Vi kan ju börja med våran titelhjälten här, The Toxic Avenger, Melvin där då, som är någon form av ärketunt som arbetar som mopppojke, the mopboy på något, vad är det, Traumaville Health and Fitness, liksom någon form av gymlokal där liksom alla människor håller liksom på och tränar häcken av sig. Och det var det jag gillade med det här med vad jag kallade för trauma och representation, för du har ju liksom väldigt mycket liksom olika karaktärer. Vi har ju liksom den stora feta tjejen som liksom istället för att lyfta hantlar så lyfter hon typ chokladkakor till ansiktet, liksom till munnen hela tiden. Du har liksom det här enormt stereotypa homosexuella paret som är där inne och gymmar. Och så har du liksom gangstrarna där som är helt vansinniga, som också där och gymmar. Och det är liksom allting liksom kokas ner i liksom en enda stor liksom hodgepodge, en liksom vansinnig jävla kittel där. Men de här bakgrundskaraktärerna, de finns ändå så med så pass att jag känner igen dem när de dyker upp igen, även om jag inte har ett namn till dem. Och i och med att de bara spelar liksom sin stereotyp, så ja, är det rätt att känna igen dem, men på ett ganska roligt sätt ändå. Melvin då, ärkefjanten som blir lurad utav elackingarna där, för det var, vad heter de nu, det finns ett 4 inledande bovar här, ett par utav pojkvänner och flickvänner där då, Bozo och Julie kunde jag, en av dem hette, och den andra hette Slug, men tjejen som han var ihop med,
är det Wanda som är hon?
Ingen aning, för jag var aldrig klok på vad hon hette.
Ja, först hon står listad som Wanda på listan över skådespelare.
Säkert. För det är ju de ledaren för det här skurkgänget, för det visar sig att de är ju, vad är det, The Hit and Run Serial Killers. De är ute och roar sig om nätterna med att köra över folk med sin bil där då. För han Bozo är så överspänd och så överstressad. Han sitter där i bubbelpoolen och bara skriker så fort han ser Melvin, för att Melvin är så jävla ful och så jävla tuntig. Hur understår han sig att gå kring där och bara le hela tiden? Det är liksom så en helt ofantligt överdriven reaktion, och hans flickvän Julie som bara hänger på han hela tiden liksom sådär. Åh nej, usch vad han är äcklig och vidrig. De beslutar ju sig för att spela ett elakt spratt med Melvin, för de står inte ut med att Melvin existerar. Melvins brott är att han finns ungefär. Och då förför Julie honom med att lura honom med att de ska ha, att de ska liksom ha sex där då, och får honom att klä upp sig, vad är det, i en rosa och grön prickig ballerinaklänning är det väl. Och så ska han ta med sig golvmoppen och så ska de ha sex i mörkret där. Och så hittar han, och hon står där och lockar till sig honom. Och det är mörkt. Och så tänds ljuset och så visar det sig att det är ett får som de har målat upp som han håller på hång där. Och så står alla där i vad heter det, ja, gymmet där och skrattar åt honom. Och han flyr i panik i skammen där. Och de jagar efter, pekar finger och skrattar. Och sen det är då han hoppar ut genom fönstret och så av en helt fantastisk slump så har ju, vad är det, trauma wheel cleaning, eller de som ska köra iväg the toxic waste, kärnavfallet som ska dumpa så här, de har ju stannat precis utanför för att ta ett litet kokainpaus. Så de sitter där verkligen och snortar vitt pulver liksom ur sig, ja, 3 liters påsar. De är helt vita i ansiktet.
Jag tänker att de fortfarande sitter upp. Det är ju, ja, liksom ett under. Inte nog med att de förmodligen skulle ha dött av en överdos eller någonting, men alltså, om jag förstår kokain rätt så blir man rätt så dåsig av det.
Ja, men jag tänker det är också det här, alltså filmen sätter liksom sin ton, att vi rör oss liksom inte i en verklighet utan vi rör oss liksom i en form av parodi utav verkligheten. Men stackars Melvin ramlar ju ner där och så kommer de istället för att hjälpa honom så springer de ut och pekar och skrattar åt han medan han håller på och smälter där. Och sen tar han eld och springer därifrån, springer hem till mamma som är lite bekymrad där, liksom står och knackar på toadörren. Åh Melvin, vad är det som händer? Och sen liksom förvandlas han så han blir ju toxig, han blir ju jättestor där. Och så får han går ifrån den här ljusa, töntiga rösten och så får han den här mörka, liksom morrande rösten. Och hans mamma reagerar så, åh, nu kom han i målbrottet, äntligen kom han i puberteten. Liksom. Men det är lite som du säger, de här karaktärerna är inte så mycket av karaktär. För Toxi blir ju sen, alltså han är superhjälten som kommer rensa upp. För han är driven utav att bekämpa ondska. Vi får liksom ingen förklaring till varför, liksom. Men han liksom, ungefär som Spindelmannen har sitt spindelsinne, så kan Toxi känna av liksom onda, depraverade människor. Och han bara drivs av ett enormt liksom sug eller bara drivkraft att liksom bara krossa de här människorna.
Jag tittade på en av de här skådespelarna, Robert Pritchard. Det är han som spelar Slug. Och så jag kollar på hans filmografi. Han har liksom bara traumafilmer.
Ja, men jag kan tänka mig liksom att man, det är väl kanske det också som jag tycker är charmigt med trauma, för liksom att det blir ju sån här traumafamiljen. Så även om de här liksom, de kommer kanske inte slå så stort och internationellt, så har man ändå så fått gjort en jäkla massa film. Och det är väl harka tillbaka lite varför jag gillar trauma. Att de har gett liksom möjligheten till folk som inte riktigt har haft möjligheterna. Ja, ja, nu bara nördar jag iväg. Men vad har du för tankar kring Toxi? Våran superhjälte här.
Så han är en hjälte. Visst, han, men det är som du säger. Han börjar som typ mobboffret. Och som goes cray-cray eller får ett bett eller någonting. Och då tänker jag, typ som Stålmannen, han är ju också ett mobboffer i skolan. Och då tänker jag på Smallville. De håller på att jävlas med honom. Och sen har vi Spindelmannen som är, han är väl fotograf på skoltidningen. Och de slår sönder kameran för han och...
Han är ju Erik Tunten där också.
Ja, precis. Och sen jag försöker tänka på någon mer som inte är någon så här jätte... jag kunde inte komma på några andra superhjältar som är sån här tunt på dagen och superhjälte på kvällen. Jag kommer att tänka på Kick-Ass-filmen, om du har sett
den. Jaha, ja, jag har sett, för han är... Ja.
Han är lite samma som Toxic Avenger. Det är alltså, det är samma känsla. Han får någon, jag tror blixten slår ner igen eller någonting och bränner av alla smärtnerver på honom. Så han blir den här superhjälten. Och ja, nej, det jag gillar det med Toxie. Han är lite så som jag skulle vara om jag fick superkrafter.
Och det är också det här att lite som i Kick-Ass där liksom lösningen på att liksom bekämpa brott, det görs liksom med ultravåld. Det är inte Spindelmannen där då, eller Batman som liksom, visst de slåss men de dödar aldrig. Att liksom mörda någon, det är Toxis första lösning på problemet i stort sett.
Men det är därför trauma är så extremt liksom. De går ju snäppet längre och spelar över.
Och det är också det här parodivåldet nästan, för det är ju som de här skurkarna som, för i stort sett i en stor majoritet av den här filmen är ju liksom ett random brott sker, skurkarna gör någonting elakt, sen kommer Toxie in och bara mördar dem stenhårt. Sen precis när tacobaren blir rånad, det är där han möter den här blinda tjejen Sarah som blir hans kärleksintresse sen. Ja, men där liksom en av skurkarna där sliter han ju armen av bokstavligen vid axeln och så kan liksom slå han i ansiktet med den. Liksom, och sen när han är klar med att banka upp skurkarna så tar han ju den här medvetslösa mannen och stoppar in han i pizzaugnen så han liksom brinner upp där. Men det är också det här våldet är chockerande även om det är liksom fånigt, för bovarna där, de mördar ju Sarahs hund, hennes blindhund.
Och väldigt, väldigt groteskt också.
Ja, och det är liksom så här, wow, nej, oj. Och det är också väl kanske där trauma tar ut lite svängarna lite mer. För visst, man har ju sett hundar bli mördade på film förr, men kanske inte så jävla grafiskt och plumpt som det är i den här filmen. Och visst, allt är ju fake, men ändå. Ja, hej hopp.
Jag tycker även här i den här traumafilmerna så har de inte så mycket CGI, alltså dataanimerade, utan jag gillar deras praktiska effekter. Även om man ser att en jävla docka de kör över, så är det ändå att det är hyfsat, det är lite Peter Jackson junior över det. Inte ja, kvalitet, det är. Men det är samma tankar liksom. Det tycker jag om under traumafilmen, att man har inte tagit in någon dataexpert för att liksom göra den här låtsas explosionen i huvudet, utan man går verkligen på att nej fan, vi hämtar en docka, proppar den med typ äppelskrutt eller någonting, och så kör vi över skiten och ser vad som händer. Det är den känslan jag får liksom.
Och det är också det som jag gillar med de här filmerna också, för man ser verkligen de här kreativa lösningarna. Och man märker ju också liksom att det finns ju faktiskt ett, alltså, ja men som Toxie, han är, det är väl liksom han i sig, våran hjälte här då, som är den som har mest utav specialeffekter till sig. Och visst, det är inte så jätte, vad heter det, jag har ju sett, det är ju inte Stan Winston direkt, herregud nej. Men det funkar liksom för vad filmen ändå så är. Och de har ju lagt till med sig så jättemånga liksom, alltså det är ju som att titta på en tecknad film egentligen, fast för vuxna, med jättemycket mer groteskt våld. För de har ju lagt till ljudeffekter och liksom, vi förstår liksom att Trauma Wheel är ju liksom full utav helt udda, bizarra människor. Så som exempelvis när de tacobaren där, eller tacorestaurangen som blir rånad. Innan där så får vi se någon utav de som arbetar där, och han är en riktigt så här sluskig, äcklig man. Han är ganska fet och han har en alldeles för liten t-shirt så att magen sticker fram. Och så ser man liksom att han stoppar ner händerna liksom rakt i skrevet där. Man liksom, vad händer nu? Och så drar han upp en fickplumpa full med sprit. Och när han drar ut den då kommer det liksom ett stort plopp-ljud liksom, som inte alls skulle hända i verkligheten. Och sen, ja, fortsätter det så, det liksom med allt vad det nu är. Och det är fantastiskt, det är glorious i all sin campighet.
Han, Frank, som Toxy sliter armen av, mm-hmm. Han hade faktiskt bara en arm. Så att det här han slår med, det är hans protes.
Ja.
Han hade faktiskt bara en arm, jag var tvungen att kolla där för... Ja, det är smart. Man kan nyttja.
Ja, nej men det... Ja, och det... Vi kan ju gå till kärleksintresset. Sarah där då, den blinda kvinnan där. Och vad ska man säga om henne?
Hon har inte gjort någonting annat sedan det Toxic Avenger, kan jag säga.
Nej, nej. Är det den enda filmcredit hon har gjort, eller?
Ja.
Ja, se där. Ja, men liksom, hon är också bara... Hon finns där och är liksom jätteförälskad i Toxy. Och så blir hon liksom konstant typ liksom trakasserad av elackingar som kommer och tar... som kommer och tar på henne, och så kommer Toxy där och spör upp dem. Hon är också bara en sån rolig stereotyp. För hon är lite av en... slapstick-karaktär, för hon leder ju Toxy hem, och så säger hon åt honom, se upp för tröskeln, och så snubblar hon direkt på den och faller pladask. Och det är liksom ett stående skämt att så fort hon liksom ska ge Toxy något, så råkar hon slå honom i skrevet nonstop. Men det är också det här liksom, man märker liksom att det finns en medveten tanke med det här liksom running gag. Det finns en slapstick. Det är liksom inte bara random skit de slänger på skärmen, utan det finns en tanke. Och det är väl det som jag tycker är kul. Storskurken då? Våran The Major.
Peter Belgoody.
Belgoody. Major, det är borgmästare.
Ja, Mayor Peter Belgoody. Eller som... Pat Ryan heter ju skådespelaren.
Ja, ja, och han... Och det är också så det här, liksom, det finns ingen vettig logik. Han gör brott för att. Och liksom, han känner varenda kriminell i stan och tjänar väl pengar på det. Att, och de ska flytta, vad är det... giftavfallet till stadens vattenreservoir because evil.
Ja, det är ju jättebra när invånarna i Tromaville dör, för då tjänar ju han jättemycket pengar.
Ja, men det finns ingen logik, för det är verkligen liksom så här, de sitter där och skådar to be evil, yes indeed evil. Och så det har ju också det, för han är ju enorm. Han är ju enormt övervikt. Han dog ju vid en ålder utav 44. Han fick ju en hjärtinfarkt, och det var väl knippat till hans storlek kanske.
Ja, det var inte många år efter att Toxic Avenger hade kommit. Bara, det är 7 år. Han dog 91.
Ja, så men, det är också det som får det att sticka ut, just att vi har en skådespelare, en man där då, som är så stor. Jag försöker liksom dra mig till minnes liksom en spelfilm som jag har sett i, och den enda jag tänker på, det är den här med Johnny Depp, What's Eating Gilbert Grape. Hon som spelar hans mamma i den filmen, för hon var ju enorm i verkliga livet. Jättebra skådespelerska var hon. Men jag tänker, det är också den här som jag gillar, det här med trauma och hur, ja, och deras representation. För den här mannen, han sticker ju ut bara för att han är så vansinnigt jävla stor. Men som sagt, det finns ju ingen karaktär direkt heller att tala om. Han är ond för att han är ond i stort sett, och ska vara liksom stereotypt slimig. Och det är väl liksom det som känns, att det här är ungefär som en väldigt stereotyp, ganska dålig serie, superhjälteserie för barn egentligen. Det är liksom, här kommer skurken som ska orsaka miljöförstöring för att han tycker det är kul. Men det här är ju inte för barn, utan det här är ju verkligen för vuxna. Men liksom settingen är liksom en barnsuperhjälte-serie, fast med naket och ultravåld.
Alltså jag kan inte komma på någon karaktär mer som är särskilt. Alltså det är massor med bikaraktärer alltså. Ja, men de får egentligen ingen riktigt boom. Ja,
men det är lite så slapstick. Alltså, jag satt och tänkte nu när jag såg den här igen att den påminner lite om typ som de här Titta vi flyger, Nakna pistolen, parodifilmer. Att den har lite av den kvaliteten, liksom att det finns en jäkla massa karaktärer och vi känner igen dem från deras quirkiga, udda beteende, ungefär som polismästaren som är någon form av läke till borgmästaren som hela tiden liksom står med en tysk brytning, ja, jag var mein Führer, och liksom hejlar till Hitler med jämna mellanrum och liksom. Det är liksom så man känner igen den karaktären, för liksom att han är i hemlighet liksom nazist och bara suger upp till borgmästaren för han liksom är så våldsamt förälskad i auktoritet. Han behöver en führer där.
Jag kom att tänka på det när du berättade om olika traumafilmer. Då tänkte jag Nazi Surfers. Tänker de åker där ute och surfar och så hajlar ute på havet. I bruna baddräkter.
Jajamensan. Nej men alltså, det är svårt att prata karaktärerna, för karaktärerna är stereotyper och parodier. Mm. Allt som oftast. Alltså, vad ser den här filmen? Den är glorious.
Ja.
Men vi kan prata lite settingen i den här, för ja, alltså platsen.
Ja, definitivt. Jag gillar, alltså själva stan är ju, det är ju Tromaville, så ser ja, det ut. Men det jag tycker är framförallt det mest givande, det är hennes hus. Jaha, som okay, är ett träsk.
Ja,
hon vet inte hur det ser ut. Liksom.
Toxis hus, när de flyttar in hos Toxi där.
Ja, exakt. Ja, nu sa jag hennes hus, jag menar hans ja, hus. Toxis hus. Men han bor i ett träsk och hon ser ju inte skiten. Alltså det är ju inte direkt vacker utsikt. Men hon ser det inte, utan hon känner bara honom.
Ja.
Och det är också en sån här parodi. Jag var nästan inne på typ, ja, Forrest Gump hade ju inte kommit då 84, men det är samma, de sitter på hans veranda och tittar ut över fälten. Jag menar, det är nästan lite samma känsla här.
Ja, jag vet inte, tonen som är ju liksom att det är ju Tromaville, eller det är ju en fiktiv stad, de är ju New Jersey, en utkant till New York där. För vi ser ju liksom Twin Tower flera gånger i filmen. Och det är ju en sån där liten sån, när man tänker vad som komma skall där med 11 september. Men ja, hepp hepp. Alltså grejen är ju, vad är det liksom? De sätter ju i början där liksom att det har liksom Tromaville har gått och blivit någon form av dumpplats för avfall och sopor. Och det är ju någonting som den här onda borgmästaren har sett till, för föroreningar är roligt enligt han. Och den biten tycker jag liksom kommer igenom i hela. Alltså det är sunkigt, det är liksom lite nedgånget allting. Men sen tänker jag också, allt är ju autentiskt i den här filmen. Det har ju inga kulisser. För det här gjordes ingenting i studio, utan här har ju allting filmats på alltså riktiga platser. Så jag känner liksom att vi rör oss liksom på lite sunkigare gator i New Jersey. Och vi får liksom, vi är ju ändå så inne i folks hem och vi är inne på riktiga restauranger och sånt kan jag tycka är lite kul, för det är liksom, det blir en tidsmarkör, det blir liksom ett litet historiskt dokument i den här ganska fåniga filmen ändå. Så ja, hepp.
Jag tittar på filming locations här och de Den här hälsoklubben där han, det är väl där han går och moppar om jag inte är helt fel. Ja. Det är en riktig alltså ett riktigt spa.
Mm-hmm.
Heter St. George Health and Racket Club, så det är väl förmodligen en tennisklubb också.
Ja.
Men allting rör sig i New Jersey och Brooklyn.
Mm-hmm.
Så det är smidigt att allting har de liksom hämtat ifrån de här städerna. Och gärna förorter till och med.
Jag vet, liksom, vi brukar ju prata hotet. Vilket hot? Ja, det är den onda borgmästaren där då. Alltså jag kan tänka, för det här är ju ändå så skräckfilmscirkeln. Jag tänker att vi kan ställa oss frågan, är Toxic Avenger, är det något som faktiskt är skräck i den? För det här är ju ingen läskig film någonstans.
Nej.
Men jag tänker, för det är ju mer av liksom en superhjälte action-komedi än någonting annat. Men åtminstone som jag tycker, för liksom morden, alltså när Toxie hämnas på skurkarna, det är ju lite mer liksom splatter skräck i liksom som en, det skulle kunna passa in lite i en trashig slasherfilm också, utan mer B-karaktär. Och jag känner liksom att det är kanske det som harkar lite mer eller närmar sig något form av skräckhåll. Men annars vet jag inte riktigt om det här skulle, jag skulle räkna det här som en skräckfilm egentligen.
Nej, jag skulle nog räkna den som typ en, jag skulle inte säga sci-fi, men typ fantasy-komedi.
Ja.
I och med att han är ju inte... En skräckfilm, anser jag, ska kunna ha en liten, liten möjlighet till att det ska kunna hända i verkligheten. Om man bortser från monsterfilmerna då, förstås. Men jag tänker, han skulle kunna hamna i tunnor med giftigt avfall.
Det är ju det är så.
Men sen, han hamnar i tunnor, resköp, och så har han liksom halva ansiktet har runnit av. Ja. Men han är likförbaskat levande. Och för min del så blir det nästan lite som Spider-Man. Alltså han blir biten av en spindel och så blir han superhjälte. Det är också lite sci-fi tycker jag.
Ja, och jag tänker också i en annan... Hade vi haft liksom en mer medioker skräckfilm, då hade ju Toxie varit den som var hotet. Han hade ju muterat där och blivit monstret som söker hämnd. Och det är han ju mycket riktigt. Han söker ju hämnd, men just de som han söker hämnd på är ju så överdrivet vidriga i det där. Så de är ju nattsvart parodionda. Det är ju så karaktärer som mördar barn för the shits and giggles. Ja, kära värld.
Ja, den här, alltså, Toxic Avenger är väldigt, den är väldigt lätt att se. Ärligt talat. Jag tänker vi kanske kommer in på slutliga tankarna här nu. Lite smått. För en anteckning jag gjorde under hotet, det var alla är lika farliga.
Alla är lika farliga. Det är fan Trauma Wheel, en fullständigt livsfarlig stad. Du kan bli mördad och våldtagen när som helst. Så jag menar, ja, Toxie behövdes här för att rensa upp bland patrasket.
Jag tänker så Trauma Wheel, där är det så här överfullt med punkare, mobbare, sociopater, monster. Jag menar man där du ser människor som får sparkar. Det, vad vi har glömt att säga är att den här filmen är extremt PK. Anti-PK. Förlåt, den är inte PK. Den är absolut inte politiskt korrekt. Då pratar vi om att folk försöker våldta en blind flicka och skjuta hennes servicehund och avsiktigt kör över barn.
Jajamän,
och så backa tillbaka och göra igen för att göra så att de verkligen är döda.
Ja, det är väl liksom en av de kvinnliga skurkarna här, hon sitter ju och de fotograferar ju det här barnet som de har kört över, och så har de med sig polaroidkamera och hon sitter ju och onanerar i bastun där sen. till de här bilderna för att hon liksom blir så exalterad. Sen kommer ju Toxio, vad heter det, grillar henne på bastustenarna där sen. Ja, kära värld.
Ja, det är liksom, men där, det är därav namnet Toxic Avenger, för om och om igen så liksom konfronterar han de här avskumspåsarna som det vart när jag översatte en...
Scumbags!
Ja, precis, scumbags, avskumspåsar. Ja. Och han blir en sån här väldigt konstig superhjälte, anti-superhjälte, mördare, monster. Han har liksom allt.
Ja, men det är också det... Han existerar ju så jävla bizarre världar, exempelvis var vi en scen när han står och bara pissar i en gränd, så kommer det ju fram en limousin och ur limousinen så är det ju en pimp där och säger haha, jag har småbarn här som jag försöker prostituera, är du sugen på lite barnsex där, och Toxie mördar ju honom, ögonen bums. Så det är liksom hoppsan, vad är det för jäkla vansinnig värld vi rör oss i? Åh, kära värld.
Det är också, det finns liksom ingen ras, ingen politik eller person som inte diskrimineras i den här filmen. Och jag menar, det finns ingen, alltså ingen kommer undan. Men jag tycker också att det är väldigt charmigt och kränkande det sättet de gör det på.
Jag, nu ska ju inte jag säga det här som någon form av vit man. Jag har liksom inget tolkningsföreträde där. Men jag satt också och tänkte liksom att den här slår ju åt alla håll och kanter. Och samtidigt känner jag liksom inte, i och med att alla är en så jävla överdriven liksom parodi, stereotyp hela världen, så känner jag liksom inte någon form av genuin rasism eller homofobi eller sexism i den här filmen. För filmen är inte så seriös att det är liksom ens, och är det väl också för att jag vet att Lloyd Kaufman och Troma är ju inte rasistiska, sexistiska homofober.
De bara driver med allting.
De driver med att ingenting är heligt, och på så sätt så är de ju väldigt inkluderande. Alla blir liksom drivna till skit i den här, i deras filmer. Så ja,
ja. Har du gjort något Bechdel-test?
Ja, det har jag, men det var jättesvårt. Det var ju just de här två kvinnliga skurkkaraktärerna. För den ena hette ju Julie där. Och du trodde ju eventuellt att den andra hette, vad var hon nu?
Wanda.
Wanda.
Ja, enligt IMDb så heter hon det, men det behöver ju inte betyda att hon säger hennes namn, vilket jag tror inte de gör det.
Jag kan ha missat det. Men jag tror liksom det är den enda gången egentligen om vi ser, för det finns frågorna är ju tre. Finns det mer än två namngivna kvinnliga karaktärer? Möter de någonsin varandra? Och om de gör det, pratar de om någonting annat än män? Och ja, det finns mer än två kvinnliga namngivna karaktärer. Vi har ju Julie, vi har Wanda och vi har Sarah. Och så har vi ju hon, den här lilla kortväxta kvinnan, Mrs. Heskel eller vad hon heter, som Toxie stoppar in i torktumlaren där, för det visar ju sig att hon är en horribel, vad är det, trafficking, hon är ledaren för någon jävla trafficking härva är det väl.
Hon är pimp hon också då,
hon är pimp hon också, men det vet man inte först, och alla tror att Toxie har blivit ond och farlig där, men nej, det visar sig att hon var ju horribel. Nu ska vi se här. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de ju. Då är det ju då framförallt de här två kvinnliga skurkkaraktärerna, Julie och Wanda. Men det hänger ju också på att Wanda faktiskt heter Wanda, om det är den karaktären eller inte. Men är det så att hon heter Wanda, då klarar den här Bechdel-testet. För de sitter ju och pratar sen, efter att de har kört över det här, den här 12-åriga pojken, så är de, springer de ju ut och fotograferar hans lik, och de bara, oh, det är så sexigt med blodet där. Och liksom de talar över hur exalterade de är över att se ett dött barn där som de har precis kört över med sin bil. Och heter den karaktären Wanda, ja men då klarar den här filmen Bechdel-testet. Men heter hon inte det, då klarar den här inte Bechdel-testet. Så den här är väl den första filmen där vi med säkerhet inte kan säga att den här klarar Bechdel-testet. Den kanske klarar Bechdel-testet. Hurra!
Då får den en sån här. När vi inte vet.
Ett krossat glas där.
Ja, precis.
Det kan vara en champagneflaska som man inviger ett båt med. Det kan också bara vara den tappade flaskan.
Exakt. Ja. Det var en traumatisk omgång traumafilm. Men om ni som lyssnare då vill se mera trauma, färre trauma eller tycker att vi trauma är uselt eller så vill ni bara säga hej, så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Ja, och som jag sa så var det här en extremt traumatisk omgång här. Så det blir inte traumatiskt nästa gång. Vad får vi njuta av då?
Vi närmar oss vintertider här. Nu går vi ju in i december. Så jag tänker att vi ska ta en titt lite på julen där. Så vi ska ta en titt på den klassiska proto-slasher-filmen Black Christmas från 1974. Så ska vi ta en titt lite på julskräckfilmer, tänkte jag.
It comes from inside the house.
Oh, nej!
Ja. Ja, det var allt för idag. Jag ska återgå till min soffa, för jag har varit förkyld i 3 dagar. Och jag hoppas på att bli frisk. Jag hoppas inte att smitta dig nu över Skype här.
Det är grejen att jag kände ju att jag håller ju på att bli sjuk. Jag har ju något i kroppen, känner jag. Så jag känner just nu så går jag igång, eller håller jag mig uppe här på lite värktabletter. Men ja, hepp hepp.
Ah, ja. Men vi ska avsluta med temat till The Toxic Avenger, faktiskt, tänkte jag. Ett härligt sådant.
Mm-hmm.
Men vi har bara att säga att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Adjö igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.